Vera C. Rubin-teleskopet är mer än bara ett teleskop. Det är bokstavligen världens största och mest avancerade digitalkamera som filmar hela universum. Under det kommande decenniet kommer det att förändra vår bild av kosmos från närliggande asteroider till de mest avlägsna galaxerna och ge oss nya nycklar till gåtorna om mörk materia och mörk energi. 10, 9, 8, ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Kvantum, det du inte visste att du ville veta.
Vi närmar oss min favorittid på året när det kommer till att sitta ute under stjärnorna. Kvällarna börjar bli hyfsat mörka. Det är ännu inte för kallt och det finns inte några myggor längre. Så nu kan man sitta ute på strandklippan och stirra ut i kosmos så länge man vill i princip. Och när man sitter där och ser på Vintergatans tindrande ljusbåge tänker man lätt att ja, det är så här det ser ut. Så här har det alltid sett ut och kommer alltid att göra det. Till tidernas ände. Med undantag för planeterna, ordet betyder ju bokstavligen vandrande kärna, är himlavalvet till synes oföränderligt, tidlöst och evigt. Men ingenting kunde vara längre från sanningen. Stjärnhimlen är otroligt dynamisk. Galaxerna roterar, stjärnor föds och dör. Kvasarer sprakar av ofattbara energiurladdningar. Svarta hål kolliderar med en kataklysmisk kraft. Men det är alltså stort att det ser statiskt och oföränderligt ut för oss dagsländor i septemberkvällens sena timma. Det är för att skapa en bättre bild av hur rymden lever och förändras som vi nu har fått ett nytt häftigt teleskop. Vera C. Rubin-teleskopet i Chile. Där som tidigare teleskop har tagit stillbilder av den djupa rymden ska Rubin filma den. Universum i levande bilder. Exakt vad det här betyder i praktiken, vad vi kan vänta oss av vårt nya öga mot kosmos och vem Vera Rubin var, också det är en spännande story, ska Kvanthopp handla om idag. Jag heter Markus Rosenlund. Välkommen med. För cirka 10 år sedan besökte jag Atacamaöknen i Chile. Jag var där för att bekanta mig med Europeiska sydobservatoriets ESOs, alltså stora teleskop, som ligger uppflugna på Andernas bergstoppar. Jag besökte världens just då största teleskop, VLT, Very Large Telescope, och radioteleskopet ALMA, Atacama Large Millimeter Array. Orsaken till att just Atacamaöknen har blivit ett mecka för astronomer från hela världen är att här på Andernas sluttningar och högplatåer är luften torr och fri från moln för det mesta. Den kalla Humboldtströmmen söderifrån som sveper förbi kusten utanför Atacamaöknen gör dessutom så att luftlagren ovanför öknen är väldigt stabila. Så blinka lilla kärna där, blinkar så lite som möjligt där, vilket astronomerna uppskattar. Just då, när jag var där i Atacamaöknen, hade arbetet precis inletts på ett par nya, ännu kraftfullare och banbrytande jätteteleskop. Det massiva ELT, Extremely Large Telescope, och det som då hette LSST, Large Synoptic Survey Telescope. Någon kanske nu irriterar sig åt alla dessa fåniga bokstavsförkortningar som jag strör omkring mig som konfetti här, och jag håller helt med. Astronomer tycks vara usla på att ge sexiga, säljande namn åt sina teleskop. Jag påpekade det här åt chefsastronomen Bruno Leibundgut på VLT då när jag var där. Very large telescope, extremely large telescope, VLT och ELT. Det är ju som om jag skulle kalla min båt JSB, jättestora båten, och nästa båt sen ASB, ännu större båten. Nå, den berömda astronomen DBA såg fundersam ut och skrattade sedan, som om tanken inte hade slagit honom tidigare. Jag antar, sade han, att vi astronomer bara är så ivriga att få komma igång med observerandet att arbetsnamnen liksom bara fastnar, och sen heter de så. Nåmen, nu ska det här kvanthopp-avsnittet faktiskt handla om ett av teleskopen som jag redan nämnde. Och det gläder mig att man den här gången har bemödat sig att ersätta arbetsnamnet med någonting, ja, lite mera meningsfullt. Teleskopet vi ska kolla in är alltså det som ursprungligen skulle kallas LSST, Large Synoptic Survey Telescope. Det är alltså nu istället uppkallat efter en dam vid namn Vera C. Rubin. Och vem är, eller snarare var, hon då? Låt oss ta reda på den saken innan vi går vidare med den tekniska jargongen här. Vera C. Rubin var alltså en amerikansk astronom som var pionjär inom forskningen kring mörk materia. Hon föddes 1928 i Philadelphia och dog 2016 vid 88 års ålder. Redan som barn älskade Vera Rubin att titta på stjärnhimlen. Vem gjorde nu inte det i och för sig? Veras pappa, som var elektroingenjör, hjälpte henne att bygga ett teleskop när Vera var 14. I skolan smög hon in rymden och astronomin i alla uppsatser, vilket ämne det än handlade om. Föga överraskande, som kvinna stötte Rubin sedan senare på stort motstånd i en starkt mansdominerad vetenskapsvärld på 1950-70-talen. När hon ville doktorera på Princeton University på 1940-talet fick hon veta att kvinnliga studenter inte antogs till astronomiprogrammet. Men som Rubin själv uttryckte det:
jag fick lära mig att om en dörr är stängd får man hitta en annan att gå igenom.
Så hon sökte till Cornell University istället, där hon bland annat studerade för Richard Feynman. När Vera Rubin började sin karriär på Carnegie Institution i Washington fann hon att kvinnor inte hade tillgång till samma observatorier som männen. På Palomar-observatoriet fanns i sin tur länge inga damtoaletter. När Rubin till slut fick observationstid där ritade hon själv dit en kjol på en av de små figurerna på herrtoalettskyltarna och konstaterade helt enkelt att
nå, nu finns det en damtoalett.
På 1950-talet studerade Rubin hur spiralgalaxer roterar. Hon förväntade sig att stjärnorna skulle röra sig långsammare ju längre bort från galaxens centrum de befann sig, precis som planeter i solsystemet rör sig långsammare ju längre ut från solen de ligger. Men det hon såg var raka motsatsen. Stjärnornas hastighet ökar mot galaxernas utkanter. Rubin var i och för sig inte den första som anade att något var fel här. Redan på 1930-talet hade Fritz Zwicky sett märkliga mönster i galaxhopar och andra astronomer hade också noterat ovanliga rotationskurvor. För att förklara det här krävdes antingen att galaxer innehåller enorma mängder osynlig massa, mörk materia, eller att vår förståelse av gravitationen baserad på Einsteins allmänna relativitetsteori behöver justeras. Längre än så avancerade det här resonemanget inte, åtminstone inte innan Vera Rubin kom med i bilden. Rubins forskning om galaxernas rotation, som erbjöd en nyckel till den här gåtan, togs hur som helst emot med skepsis av de konservativt lagda manliga kollegorna. Men Rubin lät inte det här hindra henne. Genom vetenskaplig disciplin, pedagogisk styrka och rå envishet lyckades hon övertyga vetenskapssamfundet. På 1980-talet var det Vera Rubins forskning som utgjorde grundstenen då mörk materia erkändes som ett av kosmologins största mysterier. Idag uppskattar forskarna att ungefär 84% av all materia i hela universum består av just den här mystiska substansen kallad mörk materia, vars existens ingen ännu har lyckats bevisa experimentellt. I efterhand har många sagt att Vera Rubin borde ha fått Nobelpriset i fysik för sina insatser, men hon hann tyvärr gå bort innan Nobelförsamlingen fick ändan ur vagnen. Nå, hur som helst, det är här som Vera C. Rubin-teleskopet kommer in i bilden. Efter 13 års byggande i Chiles öken har dess 8,4 meters spegel nyligen uppnått det där som astronomerna kallar first light. Den här festliga stunden då ett nytt teleskop för första gången öppnar sitt öga och samlar in jungfruligt kärnljus.
Us astronomers and astrophysicists have been waiting for this moment for a long time. The first images from the Vera Rubin Observatory in Chile were released this month.
Men nu snackar vi alltså inte om att plåta kärnhimlen i form av simpla ögonblicksbilder. Det är vad alla andra teleskop gör. För att studera och sätta fingret på mörk materia måste man registrera förändringar över tid. Och för det behövs just det rörliga bilder. Och det här är något som Vera Rubin-teleskopet är först ute med. Någonting helt unikt. Jag menar, visst, nu har ju astronomer kunnat observera förändringar förr också. Ibland kan man råka se att en kärna plötsligt har gått och blivit väldigt ljus. Men när hände det? För en timme sen, i natt, eller igår. Om man inte tittade vid rätt ögonblick så då missade man hela förloppet. Vi vet alltså att kärnor kan variera i ljusstyrka. Sådana kallas variabla kärnor. Vissa pulserar med perioder på 12 eller 24 timmar, andra varierar över veckor eller månader. Och det har ju också tidigare gått bra att följa dem. Men vad händer om variationen sker på bara några timmar? Och sen är det hela över liksom. Kärnan går tillbaka till ruta 1. Ja, då missar man det helt. Ett annat bra exempel på saker där man måste vara på alerten är supernovor. Kärnor som exploderar och kastar ut sitt material i den omgivande rymden. Själva explosionen sker på några timmar. Om man inte ser den medan den pågår har man bara början och slutet. Men allt däremellan kan man sen bara gissa sig till. Rubin-teleskopet är ett helt nytt och unikt redskap för att studera sånt här i detalj. Vad det gör är alltså att skapa en sorts filmsekvens av himlen. Inte bara från natt till natt, utan från timme till timme. Ibland till och med från minut till minut. Och det här gör att vi för första gången kan fånga också mycket snabba förändringar på natthimlen. Till skillnad från traditionella teleskop där forskare ansöker om observationstid för att studera enskilda objekt i detalj ska Rubin alltså genomföra en fullständig kartläggning av hela himlen var tredje natt blir den klar med den uppgiften. För att dokumentera den här sortens grejer krävs då en alldeles ny sorts kamera som sitter i ett teleskop som arbetar på ett helt nytt sätt. Teleskopet funkar alltså som så att det delar upp himlen i mosaikbitar och återvänder till samma område flera gånger varje natt för att se om någonting har förändrats. Har en asteroid flyttat sig? Har en kärna exploderat som supernova? Har ett svart hål i centrum av en galax vaknat till liv och börjat sluka kärnor? Till skillnad från Vera Rubin-teleskopet ser de flesta teleskop bara pyttesmå arealer av natthimlen. Hubble-teleskopet till exempel kan bara fotografera en futtigt liten yta av stjärnhimlen i taget. En yta som motsvarar en liten bråkdel av fullmånens storlek. Ska man täcka en yta av himlen som motsvarar fullmånens storlek måste Hubble ta hundratals bilder som sätts ihop till en mosaik. Rubin-teleskopet däremot, det är byggt för att se mycket stort på en gång. Det har världens största digital kamera, stor som en personbil, med en vikt på nästan 3 ton. Kamerans bildsensor är i princip samma sorts teknik som sitter i din mobiltelefon, men Rubin-teleskopet tillämpar den i extrem skala. I Rubin-teleskopets hjärta, bakom dess 8 meters spegel, sitter alltså en kamera på 3,2 gigapixel. Det motsvarar 3,2 miljarder pixlar eller 3200 megapixel. Som jämförelse har en modern mobilkamera alltså runt 12 megapixlar. 12 miljoner pixlar. Rubins kamerasensor är alltså över 260 gånger större än sensorn i din mobilkamera. Rubin-teleskopets synfält är så stort att en enskild bildruta täcker ett område motsvarande 50 fullmånar på himlen. Varje enskild bild har så hög upplösning att den är större än vad någon datorskärm kan visa på en och samma gång. Under sina 10 första år av observationer räknar man med att Rubin kommer att upptäcka omkring 20 miljarder nya objekt i universum. Varenda natt kommer teleskopet alltså att identifiera 10 miljoner förändringar på himlen. Så nej, kärnhimlen är som sagt allt annat än evigt oföränderlig. Totalt innebär det här alltså att Rubin på 10 år kommer att samla in omkring 60 petabyte data. 60 petabyte är ungefär samma som 60 miljarder megabyte. Med andra ord ungefär 500 gånger mer än vad Hubble-teleskopet har producerat på 34 år. Eller 1500 gånger större än Amazons hela databas. Eller 1 miljon gånger mer än hela Wikipedias innehåll.
Wow.
Bara på en enda typisk natt av observationer genererar Rubin-teleskopet omkring 20 terabyte data. Det skulle förstås vara omöjligt för människor att analysera allt det här manuellt. Det skulle kräva tusentals astronomer som jobbar dygnet runt i tusentals år. Därför sker bearbetningen automatiskt i superdatorer och resultaten blir tillgängliga nästan i realtid. En annan viktig del av det här projektet är att alla data görs offentliga. Vem som helst kan med rätt verktyg rota i materialet i hopp om nya upptäckter. Jo, också du. Det här öppnar för en ny era av, inom citat, citizen science, folkvetenskap, där också amatörer kan göra riktiga upptäckter sida vid sida med professionella forskare. Och efter 13 års väntande på att byggmanskapet nere i Atacamaöknen ska dra åt den sista skruven och mura den sista sleven cement, Vera C. Rubin-teleskopets öga nu öppet mot universum. Det skedde nu i somras, kring tiden för det södra halvklotets vintersolstånd. Den 23 juni var det alltså dags för First Light, eller faktum är att det var redan lite tidigare, men bilderna publicerades då. De allra första bilderna som togs med Vera Rubin-teleskopets kraftfulla 2300 megapixels LSST-kamera. Och de här premiärbilderna, de är minst sagt svindlande. Rubin-observatoriet har fångat en kompositvy av Virgo-klustret eller Jungfru-klustret. Virgo-klustret är den närmaste riktigt stora galaxgruppen i förhållande till vår egen lokala grupp, dit Vintergatan alltså hör. Virgo-klustret ligger ungefär 55 miljoner ljusår bort och innehåller flera tusen galaxer av alla möjliga typer. Spiraler, elliptiska galaxer och oregelbundna galaxer. Rubin-teleskopets porträtt av Virgo-klustret är sammansatt av mer än 1100 enskilda exponeringar tagna under 4 majnätter. Bilden täcker en yta på himlen som motsvarar 70 fullmånar bredvid varandra. I den här gigantiska kosmiska mosaiken ser vi inalles omkring 10 miljoner galaxer. Var och en av dem består ju av hundratals miljarder kärnor, precis som Vintergatan, vår hemgalax. Jag ska lägga in den här bilden i fråga i veckans artikel som du kan kolla in på svenska.yle.fi, så du kan gå dit och kolla in bilden. Och den här First Light-bilden är som sagt bara början. Under det kommande årtiondet ska Vera Rubin-teleskopet kartlägga nästan 20 miljarder galaxer. Inte bara för att producera häftiga bilder för oss att vila ögonen på. Det finns som sagt tungt vägande vetenskapliga mål med det här. Rubin-teleskopet ska alltså kartlägga galaxernas fördelning i kosmos, vilket hjälper oss att förstå den mörka materian, hur den fördelas och vad den gör. Mörk materia kan också beskrivas som osynlig gravitation, eftersom det finns mer gravitation i universum än vad den kända materien kan förklara. Dessutom kommer teleskopet att bidra till forskningen kring den mystiska mörka energin som gör att universums expansion accelererar. Och här behövs forskning verkligen. Jag menar, vår kunskap beträffande mörk materia är lite skakig, som man säger, minst sagt. Men när det kommer till mörk energi är vi verkligen ute och cyklar. Vi har alltså ingen som helst aning om vad den mörka energin är, men Rubin-teleskopet kommer att mäta effekterna med en noggrannhet som vi aldrig tidigare har haft, och sen kanske vi är lite klokare, ska vi hoppas. Nå, allt det här är ju intressant och så vidare, men i de första bilderna från Vera Rubin-teleskopet fanns hur som helst någonting annat som borde få oss här på jorden att lystra till. För det här kan få väldigt konkreta konsekvenser för oss, också för dig och mig. När Rubin-teleskopet öppnade sitt öga såg astronomerna inte bara kärnor och galaxer som väntat, utan också något mer, något som ligger mycket, mycket närmare. Små ljuspunkter som rörde sig tvärs över Rubins synfält. De här ljuspunkterna var asteroider som till dess hade undgått upptäckt.
In only 10 hours, this telescope discovered 2104 asteroids in our solar system, and 7 of them were near Earth.
Inom så lite som 10 timmar upptäckte Vera Rubin-teleskopet mer än 2000 nya, aldrig förskådade asteroider. Asteroider, vad är nu det då? En liten repetition här. De är alltså i praktiken små och större stenbumlingar i rymden som kretsar kring solen, men som är betydligt mindre än en planet. Asteroiderna kan sägas vara stenbråte som blev över när solsystemets planeter bildades i tidernas bokstavliga gryning. De består oftast av sten eller metall eller en blandning av dessa, till skillnad från kometer som huvudsakligen består av is och diverse flyktiga ämnen. Asteroidernas storlek varierar från några meter till cirka 1000 kilometer i diameter. Den allra största av dem, Ceres, räknas ju idag som en dvärgplanet. De flesta asteroider återfinns ute i asteroidbältet mellan Mars och Jupiters omloppsbanor. Men, och det är nu det är skäl för oss att lystra till, de kan också dyka upp som jordnära asteroider. Det vill säga, de här asteroiderna vars banor tidvis korsar jordens, det vill säga riskerar hamna på kollisionskurs med oss. Vi har ganska bra koll på de större och potentiellt allra mest destruktiva asteroiderna. Men sen finns det bokstavligen miljontals mindre bumlingar där ute som är för små och mörka för att fastna på de traditionella teleskopens sensorer. Men Vera Rubin-teleskopet, ser ni, är en annan femma. Som sagt, 2000 nyupptäckta asteroider på 10 timmar. I och för sig som jämförelse, världens kår av astronomer har ju inte varit helt hjälplösa tidigare heller. Under ett typiskt år har man kunnat upptäcka 10 000-tals nya asteroider under ett typiskt år alltså. Men Rubin hittade alltså motsvarigheten till en hel månads fynd på en enda natt. Och det här var alltså bara på en enskild liten ruta av himlen. Vi förväntar oss att Vera Rubin-teleskopet under de kommande åren kommer att hitta miljontals nya asteroider. Fler än vad som har bokförts under de senaste 200 åren. Vad vi sen väljer att göra med den informationen, huruvida det äntligen sporrar oss att bygga upp ett aktivt försvar mot asteroidkrockar så att det inte går för oss som med dinosaurierna, ja, sin idé är sedan en fråga helt för sig. Ja, och hej, vi får inte glömma det här. Vera Rubin-teleskopet öppnar också för en helt ny chans att hitta den jäckande, mytomspunna planet 9 i vårt solsystem. Om, och jag säger om, den här mystiska nionde planeten finns där ute, vilket vissa rön tyder på, någonstans där utanför dvärgplaneten Plutos omloppsbana skulle den då ligga. Hur som helst, om den finns där så tror astronomerna att Vera Rubin-teleskopet kan hitta den inom ett år. Summa summarum alltså. Vera C. Rubin-teleskopet är mer än bara ett teleskop. Det är bokstavligen världens största och mest avancerade digitalkamera som filmar hela universum. Under det kommande decenniet kommer det att förändra vår bild av kosmos, från närliggande asteroider till de mest avlägsna galaxerna, och ge oss nya nycklar till gåtorna om mörk materia och mörk energi. Jag vet inte med er, men det här ser åtminstone jag fram emot. Det var allt som Kvanthopp hade för den här gången. Men hörni, gott folk, nu i höst fyller Kvanthopp 20 år. Det ska vi naturligtvis fira med en extra speciell livesändning från Åbo onsdagen den 1 oktober. Då med en expertpanel som bland annat besvarar dina frågor. Mer info om det här blir det lite senare. Nu är det hur som helst dags att avrunda för den här veckan. Ett nytt avsnitt dyker upp på Yle Arenan igen nästa lördag. Ha det gott tills vi hörs igen, säger jag som heter Markus Rosenlund. Hej så länge!